even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och avsnittets gäst heter Henrik Sundström. Henrik är advokat och ställer upp som moderat kandidat till EU-parlamentet. Han har gästat Dekonstruktiv kritik en gång tidigare. Om du inte har hört det avsnittet rekommenderar jag att du lyssnar på det. Det handlar om det svenska rättssystemet och förklarar en del om varför det så ofta blir konstiga domar i svenska rättsfall. Länken finner du på www.aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Nästa avsnitt som kommer, antagligen på fredag, är alltså det sista i följetongen "Det här är en svensk tiger". Jag vet att jag har lovat det många gånger nu, men först så kom Annika Härnroth Rothstein emellan med sin story om att bli deporterad från Venezuela, och nu blir det alltså Henrik Sundström. Jag tyckte att det var viktigt att det här avsnittet kom ut nu av den enkla anledningen att EU-parlamentsvalet är snart. Lyssna gärna på det här avsnittet och dela det så mycket som möjligt, men det gäller ju i vanlig ordning alla avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Så, nästa fredag kommer alltså det sista avsnittet i följetongen "Det här är en svensk tiger", den mest lyssnade och minst omtalade podcastföljetongen i svensk poddhistoria. Kanske inte den längsta historien som finns, men ändå. Det är dock inte det sista avsnittet av Dekonstruktiv kritik, som jag har förstått att vissa av er som lyssnar har trott. Det är bara avslutningen på den följetongen, alltså "Det här är en svensk tiger". Dekonstruktiv kritik fortsätter med intervjuer, och för att fira avslutningen av "Det här är en svensk tiger" har jag ett 1 timme och 45 minuter långt avsnitt med Spiked Onlines redaktör Brendan O'Neill, som spelats in på plats i London. Tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik på Patreon, PayPal, via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik men ändå uppskattar den, föreslår jag att du donerar några tusentals kronor, eller vad du nu råkar ha liggande i fickan för tillfället. Vilket du alltså kan göra på Patreon, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Länkar till samtliga betalsätt finner du i beskrivningen av avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ditt stöd gör att jag kan resa till London för att intervjua intellektuella giganter som Brendan, eller till Uddevalla för att intervjua andra intellektuella giganter som Henrik Sundström. Vill du ha något mer materiellt för ditt stöd, föreslår jag att du går in på www.aronflam.com/merchandise och köper en t-shirt, en hoodie eller en mugg med upplyftande budskap på. De funkar också utmärkt som gåvor till lätt triggade familjemedlemmar eller arbetskamrater. Henrik Sundström är advokat och har arbetat som kommunpolitiker. Hans viktigaste fråga är frihet och då framförallt yttrandefriheten. Moderaterna är inte så pigga på att Henrik ställer upp i valet och har placerat honom på plats 25 på deras lista. Det är därför av yttersta vikt att du kryssar Henrik, för annars blir det något av deras andra namn som kommer in. Och det är samma losers som nyss förlorade ett val de faktiskt vann till sossarna. Och sedan dess verkligen inte gjort allt de kan för att avsätta regeringen. Om du tänker rösta på ett etablerat parti men ändå vill ge etablissemanget en känga, är Henrik Sundström den enda kandidat jag har kunnat hitta som är trovärdig. Annars återstår bara proteströster som Klassiskt Liberala Partiet eller Medborgerlig Samling. Inget fel med dem heller. Båda är utmärkta politiska alternativ, men med mindre chans att komma in. Så vill du se Henrik Sundström i EU-parlamentet, så föreslår jag att du surfar in på hans sida www.kryssasundström.se och tar reda på hur man gör. Henrik Sundström är en person jag tror har den erfarenhet och den vision som krävs för att påverka i EU-parlamentet. I den mån våra röster påverkar överhuvudtaget. För det jag ser är en politisk och medial elit som blivit en ny aristokrati. Och nu, Henrik Sundström, njut. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, som handlar om rättspositivism. Är alltså ett av de mest lyssnade avsnitten i Dekonstruktiv kritiks historia. Jag är nervös.
Tack så mycket, det var väldigt roligt att höra faktiskt.
Ja, jag tänkte att jag ville också berätta för lyssnarna att jag är på plats i Uddevalla för att intervjua dig. Du lever ju i den politiska hetluften för tillfället.
Mm, här på västkusten då.
Ja, exakt. Du ska ställa upp i EU-valet, som är när?
26 maj.
Och Moderaterna har satt dig på första plats på listan?
Naturligtvis inte.
Nej, okej. Okay. Så var på listan är du?
Jag är på plats 25.
Plats 25?
Eller sjunde från slutet om man nu vill se det.
Nej, jag väljer att se det som plats 25. Och sen så, hur många kryss kommer det krävas för att få in dig i EU-parlamentet?
Ungefär 25 000, om det går för partiet som det gjorde förra gången.
Och det borde funka, eller hur?
Mm, det borde göra.
Det borde inte vara så svårt att få in dig?
Nej, jag har ju jämfört med andra personer, ser hur de går på sociala medier jämfört med hur många kryss de fick 2014. Och det ser bra ut. Jag är en av dem som är mest delade, retweetade och likade på sociala medier just nu. Jag är definitivt den mest retweetade och har störst genomslag av alla EU-kandidater.
Ja, och det är därför det är så förvånansvärt att se att du är på plats 25. Mm. De har Tobias Tobé, heter han så?
Thomas Tobé,
ja. Just det, så heter han. Ja. Det är han som aldrig blinkar när han är med i tv. Jag hade som dryckeslek ett tag att man ska dricka varje gång han blinkar, men det blir liksom helt torra kvällar. Så varför är han på första platsen?
Jag tror att ifrån partiledningens sida så tog man dem i riksdagsgruppen som man hade närmast.
Du får ursäkta att jag tar upp honom i samband med frågor om just din EU-kandidatur, men jag är orolig för att ett kryss på dig blir ett kryss på honom. Det är nämligen så att jag ser honom som en person som var Reinfeldt-moderat när det var Reinfeldt, som var Anna Kinberg-moderat när det var Anna Kinberg-Batra. Och nu är han Henrik Sundström-moderat helt plötsligt när det är dags att ställa upp i EU-valet. För han verkar ha snott alla dina frågor, Henrik.
Ja, det verkar ju spännande. Nej, men tänk så här istället då. Thomas Tobé kommer in i vilket fall. Men kryssar man på mig så har man ju möjlighet att ta bort någon av dem som partiledningen har valt ut som ska stå på första plats annars.
Okej, men det är också så att man kan få in dig så att även om den som är på första platsen kommer in så kan du knuffa honom ner för trappan i EU-parlamentet sen. Nej, okej, det är inte ett av dina vallöften.
Nej, det är det inte.
Okej, men jag skriver upp det som önskemål till nästa val.
Vi får se om vi får in det då.
Så du ställer upp i EU-valet. Jag menar, det är lite förvånansvärt ändå, därför att egentligen är ju du en yrkesarbetande person som har ett riktigt jobb, eller hur?
Ja, det stämmer.
Hur försörjer du dig till vardags?
Jag är advokat.
Okej, så varför vill du ge dig in i politiken?
Alltså, har man en gång varit i politiken så blir det som ett gift nästan. Man måste, och när man ser andra göra det så tänker man, vad fan, jag kan ju göra det där egentligen lite bättre än vad de andra kan. Och då vill man det. Då vill man och EU-parlamentet, där kan du verkligen påverka. Det är inte som svenska riksdagen, utan i EU-parlamentet där har man ju en chans att påverka lagstiftningen i Sverige redan innan den når Sverige. Så man har ett stort inflytande om man använder det rätt.
Det låter ju lite omvänt, för de flesta människor i Sverige bryr sig ju mindre om EU-valet än det nationella valet. Mm. Så hur kan det ha blivit så? Liksom?
Det är två olika val egentligen. Alltså, det nationella valet är ju ett partival. Där väljer du partier och som har en partiledare och sen så har man ett program. Men EU-parlamentsvalet, det handlar ju om att hitta en kandidat som du tror på, oavsett egentligen vilket parti. Därför att det är kandidaten som bär sin politik. Det är kandidaten som kan göra skillnad. Det är kandidaten som gör allianser och påverkar lagstiftningen. Men en riksdagsledamot, en enskild riksdagsledamot, har ingen påverkan. Möjligen på sociala medier, men inte i något större i det dagliga politiska arbetet.
Därför att jag har ju varit en väldigt EU-vänlig person under hela mitt liv. Det har jag faktiskt varit fram tills artikel 13 här. Därför att och då har det ändå varit så att jag blivit mer och mer skeptisk allt eftersom tiden har gått. Liksom. Brexit var ju en signal om något, om inte annat. Nu är jag ju, nu står jag liksom i valet och kvalet. Alltså jag gillade ju den fria rörligheten, jag gillar den inre marknaden. Jag gillar att jag har juridiska rättigheter på något sätt, eller hade i alla fall. Men den politiska delen har jag lite svårt för.
Just den här kommissionen som nu går av i samband med den här valperioden, den har ju varit sällsynt inriktad på social ingenjörskonst inom väldigt många olika fronter. Och det är inte riktigt det man förknippar med EU. Det är inte det som är EUs starka sida.
Vad är EUs starka sida?
Ja, men EUs starka sida är ju just den här, att kunna ge människor mer frihet. Jag kan bo i Frankrike, jag kan jobba i Österrike, jag kan resa när jag vill, jag behöver inget pass. Hela den biten, och det är på något sätt som att EU har tappat det och börjar inrikta sig mot att vara the nanny state i kubik istället. Och jag förstår om människor tappar hoppet om EU, därför att det var inte det vi tänkte.
Nej, för nu hörde vi ju Stefan Löfvens första majtal här från Umeå.
Okej, du hörde på det.
Ja, jag hörde på det. Och där så är det ju väldigt tydligt att han vill ju nu, han säger det i talet, han vill ju liksom föra in sociala ingenjörsprogram på EU-nivå. Och han vill att alla i EU marscherar i samma takt. Han sa inte exakt så, men det är typ en parafras. Och det gör ju mig mörkrädd.
Det beror ju på att de socialdemokratiska partierna har svårt med att hitta en berättelse om EU som ger EU-legitimitet om du är vänster. För vänstern så handlar ju egentligen politisk legitimitet alltid om det här med att styra individer. Och då behöver man ha in det fokuset även i EU för att man ska kunna prata om EU på ett för dem då positivt sätt.
Jo, men om de ska föra in en massa rättigheter som till exempel svenska arbetare har en pensionsålder vid 67, pappaledighet, mammaledighet. Ja, alltså du ska ju jämka ihop alla socialsystem i hela EU då.
Ja, det går ju åt piparna, så det funkar ju inte. Alltså,
har inte fransmännen typ 62 års pensionsålder?
Ja, och det finns ännu värre exempel. Alltså, all politik i EU kommer i slutändan att bli en kompromiss mellan oss nordgermaner och sydeuropeer och östeuropeer, och vad man än kan vara säker på,
slaver och latinos,
vad man än kan vara säker på, så kommer det aldrig att bli exakt så som vi vill ha det. Vilket innebär att ju mer av de sociala bitarna som man för in i EU, desto mindre kommer det bli så som vi svenskar vill ha det.
Så vilka är dina viktigaste frågor nu när du kandiderar till EU-parlamentet?
Yttrandefriheten är ju den absolut viktigaste frågan. Där är ju EU in och tafsar på väldigt mycket som EU absolut inte ska ha med att göra. Det är den första och viktigaste frågan. Den andra och viktigaste frågan, det handlar ju om asylpolitiken. Vi behöver ha en helt omlagd asylpolitik. Därför att det funkar inte idag. Vår välfärd är körd, kan man väl säga.
Vad menar du när du säger körd?
Vi kommer aldrig under vår livstid att komma tillbaka till den nivå på välfärden som vi har idag. Därför att vi har för få arbetade timmar jämfört med antalet huvuden som ska ha social service. Och tittar man på de beräkningar som Sveriges kommuner och landsting gör, så ser det ju inte ut som att vi kommer under i vart fall närmaste 20 åren komma tillbaka till den nivå av offentlig välfärd i kommuner och landsting som vi har idag.
Men är inte Sveriges kommuner och landsting en ideell förening?
De är ett kommunalförbund. Ska jag ta fram lagboken så kan vi...
Ja, men jag undrar, de är ett kommunalförbund?
Ja, det är ett kommunalförbund.
Så de har ändå skyldighet att redovisa allting helt öppet?
Ja, precis så.
Okay. Och de säger, offentligt nu att det är kört?
Ja, i vart fall med det skattesystem som vi har idag, där kommuner och landsting tar in skatt från inkomsten, huvudsakligen, det är det man lever på. Den måste hela tiden öka för att du ska kunna täcka kostnadsökningarna i den offentliga välfärden. Och nu ökar inte arbetade timmar så snabbt att det motsvarar befolkningsökningen, så att ja, då måste man prioritera om man ska kunna bygga nya skolor och öppna nya vårdcentraler och så vidare, det som behövs.
Jag förstår. Och migrationen då, vad är det som du tänker dig att EU ska behöva göra?
Mycket av det som rör vår asylrätt och asylpolitik är bestämt på EU-nivå. Så där måste vi gå in och ändra i de direktiv som ligger som rör rätten till uppehållstillstånd. Det är det ena. Det andra är att vi behöver helt lämna den här möjligheten som man har idag att resa in i något europeiskt land och sen söka asyl. Vi måste ta bort den möjligheten helt. Om du kommer in i EU och söker asyl i något land, så måste du bli överförd till ett läger i ett säkert tredje land. Och där kan man processa personens asylansökan. För rätten till asyl är absolut, men den betyder inte att du med nödvändighet har rätt till att bo i det land som du har sökt asyl och fått asyl i. Utan den prövningen kan man mycket väl göra utanför EU.
Men hur stora kommer de här? För jag misstänker att det blir någon sorts läger då.
Ja, det blir inte läger kanske, mottagningscentra. Och det måste man ju göra tillsammans med FNs flyktingorgan UNHCR. UNHCR driver ju idag rätt många olika flyktingläger. Och de hämtar vi så kallade kvotflyktingar ifrån. Det är människor som FN har valt ut, och så säger vi att de här människorna har rätt till vidare bosättning i ett annat säkert land. Och så tar vi emot ett antal tusen av dem.
Hur väljer de ut de här människorna?
Utifrån behov. Vilka har störst behov av vidare bosättning i ett annat land? Vilka har minst möjligheter att klara sig bra och få ett bra liv där de är?
Det blir alltså väldigt sällan unga män.
Ungefär så, ja. Det kan man nog säga.
Det blir gamla kvinnor och barn, helt enkelt.
Ja, det blir de som har störst behov av att få vidare bosättning i ett västeuropeiskt land.
Så migrationen är en, yttrandefriheten är en annan. Och där har du skrivit en artikel senast som jag läste, som handlade om terrorbekämpning.
Mm.
Därför att det är ju när terrordåd händer som yttrandefriheten plötsligt blir ett problem. Inte terrorism, yttrandefriheten är ett problem när bomber smäller.
Precis. Och då försöker man ju använda de här terrordåden på två sätt. Dels då så säger man att vi måste hindra rekryteringen, nyrekryteringen till terrorceller. Och då måste vi gå in och reglera sociala medier så att vi inte kan få terrorpropaganda där. Men det är också så, då säger man att samtidigt som de här terrordåden sker så blir det också då en slags spik i mängden rasistiskt material på nätet. Och det här är också uppeldande och leder till ytterligare framtida terrordåd. Så de måste vi också reglera.
Mm. Så ingen får säga någonting?
Ungefär så.
Men om det då fortfarande smäller, trots att alla i världen håller käften, hur ska vi lösa det då?
Ja, det, så långt har man nog inte kommit än.
Ja, jag förstår. Det var bekymmersamt att höra. Därför att nu vill de alltså begränsa yttrandefriheten i EU med hjälp av det här. Hur tänker de gå tillväga?
Man kan säga att det finns egentligen tre olika program idag. EU-kommissionen har fått order ifrån ministerrådet att gör någonting. Se till att yttrandefriheten begränsas på de sociala medierna. Okej, säger EU-kommissionen. Vi har inte tid att lagstifta, och lagstiftning är dyrt och jobbigt och ska implementeras. Så vi gör ett avtal direkt med de här stora sociala medieföretagen. Google, YouTube, Twitter, Facebook och Microsoft. Och då har man gjort det då. Så man satt sig ner och har slutit avtal med de här bolagen som säger det att bolagen ska inom en viss tid från det att de får en flaggning på ett meddelande eller ett inlägg ta bort det om de bedömer att det är antingen brottsligt eller strider mot deras användaravtal. Men det räcker inte där, utan då har också kommissionen skrivit in där att EU och medlemsländerna ska ge de här sociala medieföretagen hjälp i form av så kallade trusted reporters, alltså tillförlitliga rapportörer. Som då ska vara ideella föreningar eller myndigheter i de här medlemsländerna. Som ska kunna få direktkanaler in till de här sociala medieföretagen. För att kunna ta bort saker och ting som de här tillförlitliga rapportörerna bedömer är olagligt eller olämpligt.
Så de har alltså tagit in någon sorts digitala Securitas på,
ja, på eller, det här? Eller miliser eller vad man nu ska kalla dem.
Ja, därför att vi hade ju två stycken i alla fall som jag hann kolla upp. Och det var Jugendschutz och Magenta.
Mm.
Och de samarbetar då med EU-kommissionen via någonting som heter International Network Against Cyber Hate.
Precis så.
Mm. Mm. Och det låter ju väldigt professionellt, International Network Against Cyber Hate. Och det här Jugendschutz är ju inte en statlig myndighet från början.
Nej.
Utan det är ett holländskt civilsamhällesinitiativ kan man säga.
Ja, precis så.
Men de har legalt mandat i Holland.
Jag är lite osäker på hur det funkar enligt holländsk rätt så. Men det här är ju i vart fall inte några statliga aktörer. Även om de är erkända av staten. De får säkert massa pengar ifrån staten.
Garanterat.
De får pengar från EU-kommissionen också.
Mm.
Men det är någon slags...
Och inte så mycket pengar från någon annan.
Nej,
nej.
De lever på skattemedel.
Därför att Magenta är kanadensiskt.
Mm.
Mm. Och det är samma sak där.
Mm.
Det verkar som att det är liksom rent statliga pengar som slussas ut till verksamheter som skattebetalarna egentligen inte kan kontrollera.
Precis så är det.
Och det är ju ett problem. Har vi någonting liknande i Sverige?
Ja, det har vi. Det heter stiftelsen eller
institutet
för juridik och internet. Det är en ideell förening som finns i Stockholm-Uppsala-trakten.
Och vem är det som sköter den?
Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Går man in på deras hemsida så kan man se att dess ordförande heter Mårten Schultz.
Professor.
Ja.
I juridik.
Ja.
Men ute i mediedebatten ofta.
Ja, det kan man väl säga. Men i övrigt så går det inte att veta, för det finns ju inte med några offentliga register överhuvudtaget om det som sitter i styrelsen eller som är företrädare i övrigt. Så.
Men de får pengar för att anmäla inlägg helt enkelt på Facebook och se till att de plockas ner i tid.
De anmäler inlägg i vart fall, det har vi kunnat se ifrån EU-kommissionens handlingar. Men om de får några pengar eller hur mycket eller varifrån de får sitt uppdrag, det vet vi inte.
Och sen så tjänar de pengar på att åka runt i kommuner och skolor och föreläsa.
Ja, det är nog mycket möjligt. Men eftersom vi inte kan se någon redovisning eller så offentligt så är det ju väldigt svårt för oss att veta. Naturligtvis så bedriver de ju sin verksamhet med någon typ av finansiering någonstans ifrån. Men det är ju svårt att veta.
Mycket svårt att veta och lite bekymmersamt just därför.
Hela det här upplägget blir ju att man sidsteppar den ordning som har gällt nu i ett kvarts årtusende på tryckfrihetens område. Där yttrandefriheten är grundlagsskyddad och all prövning om ett inlägg är olagligt eller inte ska ju göras i efterhand och det ska göras i domstol. Och varje ingrepp i yttrandefriheten får bara göras med stöd i lag. Men här så sidsteppar man ju hela den här rättsstatliga apparaten och istället inför någon slags privat granskning av vad som får sägas och inte får sägas. Och det här har rättsstaten ingen kontroll över, medborgaren har ingen kontroll över det. Vi vet inte vilken typ av definition som de här olika organisationerna, Institutet för juridik och internet eller INACH eller övrigt. Vi har ingen aning om vilken definition av olagligt eller hat som de använder för att ta ner olika typer av material.
Kommer att utveckla det, men först vill jag bara säga, för du sa att kvarts årtusende, har du lust att förklara den kommentaren?
Den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen är ju från 1700-talet. Och då la man ju fast de här principerna om vad det är som ska gälla när du ger ut saker och ting. Och det var ju så som jag nämnde då, att ingen förhandscensur utan bara prövning i efterhand.
Och det är ordningen.
Det är
men Europa har också en ordning, eller?
Ja, det här är ju principer som är generella egentligen i hela västvärlden. Alltså Västeuropa plus USA, att det är så här en rättsstat hanterar yttrandefrihet.
Eller vi kanske ska säga, det var de här principerna som vi brukade ha.
Det är ju på något sätt som att internet har blivit vilda västern när det gäller yttrandefrihetsfrågor. Alltså statens reglering av yttrandefrihet. För ingen skulle komma på tanken att jobba på samma sätt när det gäller tidningar eller tv-stationer eller radiostationer eller böcker. Men när det gäller internet så verkar det som att staten i det här skedet i vart fall kan ta sig vilka friheter som helst.
Ja, så FRA var ju en sån lag, alltså som bröt mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter rakt av, eftersom den tröskar igenom elektroniska brev från alla.
Mm.
Och det står, tror jag, att varje medborgare är skyddad från godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv och korrespondens.
Ja,
precis. Tror jag är den exakta översättningen faktiskt.
Ja, så är det ju tänkt att det ska fungera.
Ja, men det gör det inte längre.
Det gör det inte längre, nej.
Nej, men om du kommer in så kanske vi kan
Alltså vi måste ju vända på EU. I det här fallet så har ju EU på något sätt blivit yttrandefrihetens dödgrävare, men vi behöver ju göra EU till yttrandefrihetens yttersta värn. Precis som EU har sagt sig vara vaktaren av pressfrihet och demokrati i andra avseenden, så behöver ju EU också säga att vi är yttrandefrihetens yttersta värn i medlemsstaterna.
Du tror inte det kan ha någonting med vår så kallade konstitution att göra? Lissabonfördraget?
Ja, det kan ha att göra. Jag tror snarare att det har att göra med den politiska inriktningen på den kommission som sitter nu. Därför att Lissabonfördraget var inte jättestort. Skillnaden i policy mellan tidigare fördrag och Lissabonfördraget var inte så jättestort.
Nej, det var det inte. Men för varje fördrag så cementeras idéer.
Så är det i och för sig. Vi får ju aldrig någon drift tillbaka till större frihet för medlemsstaterna, nej.
Nej, så är det inte. Och sen så är ju hela första tredjedelen i EU-fördraget handlar ju om mänsklig värdighet.
Ja, det finns mycket lullull så på det sättet. Och det är nog fint om man lever upp till det, om man orkar leva upp till det.
Alltså värdighet är någonting som är väldigt svårt att lova människor. De flesta är extremt ovärdiga. Jag är komiker, så jag kastar inte liksom, det är inte som att jag inte inkluderar mig själv i den här beräkningen. Jag har gjort bort mig för pengar större delen av min yrkesverksamma karriär. Så egentligen borde jag kanske opponerat mig så fort Lisbon gick igenom och sagt, det här hindrar mig i min yrkesutövning om jag måste uppträda värdigt.
Det är jätteintressant. Alltså, Francis Fukuyamas senaste bok Identity, den handlar egentligen helt och hållet om värdighet just. Och att alla problem vi ser idag kommer ifrån den här kampen för att bli erkänd som en jämlik medborgare i samhällets ögon.
Jag tycker ju att man är det när man har rösträtt.
Det är ju så. Alltså, och det är ju ändå det som är grunden för varje statsbildning, att staten ska ju ge tusan i att försöka uppfostra medborgarna till att bli någonting. Alltså, staten finns till för medborgarna, för att vi, för att kunna säkra våra rättigheter, inte för att lägga livet till rätta.
Nej, därför att de här miliserna, internetmiliserna, som vi nu hyr in, eller ja, det är ju vi som hyr in dem, för det är vi som betalar för dem.
Precis.
Det är bara inte på vårt uppdrag.
Nej.
De är i Sverige i alla fall en ideell förening. Mm. Och där har vi ju ett väldigt stort problem, därför att man får inte granska ideella föreningar. Så därför hade jag ett lagförslag, och jag är inte typen som gillar fler lagar, jag är ju typen som egentligen gillar färre lagar. Mm. Men mitt lagförslag som jag skulle vilja, och det tänker jag säga till varenda politiker jag pratar med, och det är bara du. Så då vill jag, alltså, om man får ta emot statliga bidrag eller kommunala bidrag eller fackliga bidrag, då tycker jag att man ska ha redovisningsskyldighet för dem. Så att vi vet vad pengarna går till.
Precis, redovisningsskyldighet har man ju idag gentemot sina medlemmar, men har man bara 2 medlemmar till exempel, så är det ju svårt. Nej, men jag förstår vad du menar. En offentlig redovisningsskyldighet, det borde man definitivt...
Alltså jag tror ju att ideella föreningar är nu sättet som sossarna mutar människor på.
Ja, det är ju framförallt, alltså det blir ju ett sätt att dölja saker och ting, därför att det är inte transparent längre.
Nej.
Och du har helt rätt i det, så fort det går in offentliga medel i en förening så borde det finnas möjligheter för oss medborgare att se hur de här pengarna används.
Så det vill jag i alla fall ge som förslag, om du, men det kanske inte är på EU-nivå.
Nej, den kan jag ta med mig nästa gång det är dags för riksdagsval i så fall, om jag inte kommer in i Bryssel mot förmodan.
Tänker du satsa på riksdagen då?
Alltså,
för det där att titta på någon och sen känna så här, ja, men det där kan jag göra bättre, det låter som varenda person som någonsin börjat med stand-up. För det var väl exakt så jag började med stand-up. Jag såg någon stå upp och så tänkte jag, det där kan jag göra bättre.
Jag har ju satsat på EU-parlamentet sedan flera år. Egentligen sedan förra EU-parlamentsvalet var 2014. Jag stod ju på riksdagslistan nu 2018. Men jag var inte så där jättesugen på att hamna i riksdagen, om man ska vara helt ärlig. Ann-Marie Pålsson har ju skrivit en bok om det där som heter Knapptryckarkompaniet. Och många tror ju att det betyder den moderata riksdagsgruppen, att det är den som är Knapptryckarkompaniet. Men det är det inte, utan det hela riksdagen är ju ett knapptryckarkompani. Därför att Sverige har ett väldigt svagt parlament. Det kan inte ta initiativ till egna lagförslag, utan man kan bara reagera på propositioner som kommer ifrån regeringen. Vilket leder till att riksdagsarbetet är egentligen ganska tråkigt. Man kan inte göra någonting. Man kan säga ja eller nej till det som kommer ner. I princip det är det man kan. Sen är ju riksdagen i och för sig då en slags rekryteringsbas för ministrar och andra roligare uppdrag och så vidare. Men det, då ska man ju vara väldigt mycket mer kompis med partiledningen än vad jag är.
Ja, jo, det är fullt förståeligt. Men du hörde inte Löfvens tal?
Nej, jag har ju hört rapporteringen om det. Men nej, jag har annat för mig än att se på tv den 1 maj.
Därför att han kallade moderater och kristdemokrater för högerextrema. Nu säger hans försvarare att han inte alls gjorde det. Han råkar bara nämna dem i samma sammanhang som Sverigedemokraterna och säga att de försöker ta över retorik och politiska förslag från vitmaktrörelsen och andra extrema inriktningar. Men bortsett från det så...
Alltså, jag tror att det var ju länge sedan jag slutade uppröras över alla idiotgrejer som sossarna sa. Och jag tror ju, om jag ska vara helt ärlig, att när de håller på det där sättet så skadar de mycket mer än vad de tror att de vinner. Därför att folk vet ju att det inte är så. De allra flesta människor känner nog ändå en moderat och vet att moderater, och särskilt inte kristdemokrater, är inte högerextrema. Tvärtom. Alltså, det är ju svensk borgerlighet som har motståndet mot totalitära regimer i sitt DNA. Det är vi som står för en rättsstat med individuella fri- och rättigheter som värnas mot statsmakten genom fria och oberoende domstolar.
Det borde göra det i alla fall. Men i så fall så skulle partiledningen i Moderaterna bestå av dig, Henrik. Och inte av... Ja, men jag är ledsen, men jag är väldigt besviken på Moderaterna.
Ja, du är nog inte ensam om det. Jag uppfattar det från många håll. Men jag skulle säga, jag vet att Gunnar Strömmer till exempel har gjort ett hästarbete med att lyfta just de här frågorna. Och det, tyvärr, det är ju ingenting som vi pratar så mycket om i Sverige. Vi tror ju att vi är ju skedmatade med den här uppfattningen från skolan att vi lever ju i det absolut bästa politiska systemet som har någonsin uppfunnits. Det är det och färdigskivat bröd liksom. Det är det absolut bästa. Så vi har liksom ingen koll på vad egentligen en rättsstat är och hur den fungerar.
Nej, men det är ju ett väldigt stort problem, är det inte?
Det är ett jätteproblem.
Ja, och det är det jag menar. Jag är inte bara besviken på hur de har agerat nu. Personligen så tycker jag att, ja, men gå ihop med SD och fäll regeringen då, och så låt oss ha ett nyval.
Fast det räcker inte. Vi har inte mandat nog.
Nej, okej. Okay. Ja,
då måste man ha Vänsterpartiet med sig, och de lajvar ju bara opposition. De är ju egentligen ett stödparti till regeringen Löfven.
Ett extremt sådant. Mm. Mm. Men det är också andra saker som public service-finansieringen. Alltså det var ju bara makalöst i min värld.
Liksom. Ja, jag förstår inte. Jag förstår inte hur man tänkte där. Där säger man så här, ja, men vi har ju varit med och satt den här båten i sjön och det skulle verka konstigt om vi ändrade oss och så vidare. Om du har sett den här debatten som Thomas Gyr hade med Gunnar Strömmer på Access.
Nej, det vet jag inte om jag har sett.
Den handlade just om det. Thomas Gyr var ju ute på Facebook månad ut och månad in.
Det är han alltid. Ja. Men i just det här fallet, vad var han sur för?
Nej, men han utmanade ju Moderaterna på en debatt om just skattefinansieringen och public service. Och till slut så tog ju Gunnar Strömmer den handsken och faktiskt debatterade med Thomas Gyr på Access TV med PI. Anders Linder som moderator. Och det var skitintressant att se, därför att det huvudsakliga argumentet för till varför Moderaterna stöttade skattefinansierad public service var att vi hade tyckt så tidigare. Och då skulle det verka konstigt om vi ändrade oss.
What?
Ja, jag vet.
Alltså, ja, okej. Okay. För problemet med Moderaterna, för min del, det är ju att de inte tar de riktiga fajterna.
Mm.
Ja. Och att säga att de har tyckt någonting förut när de mer eller mindre låg på knä framför socialdemokratin, det är inget argument i min värld.
Vi är ju ett parti som i vart fall sedan Fredrik Reinfeldts tid har haft som strategi att välja sina strider. Och till slut har det väl blivit som så att det har inte funnits så många strider kvar. Därför att vi har valt bort nästan alla strider. Vi har valt bort LAS, vi valde bort skatterna, vi valde bort public service och vad blir kvar till slut? Nästan ingenting.
Jo, men hur mycket av sig själv kan man ge till någon annan bara för att de påstår att man bor i en västerländsk liberal demokrati när man dessutom inte bor i en västerländsk liberal demokrati? Du förstår ju problemet här.
Ja, jag förstår absolut problemet. Och ett av de stora problemen som jag upplever är att det finns en ängslighet gentemot vad media ska tycka.
Ja.
Och ja, det handlar väl, då får man väl till slut bara finna sig i det att media kanske inte alltid älskar det man gör, och så får man ta den smällen då.
Fast inget av det här är ju egentligen ett problem, därför att Först så avfinansierar du public service och då får du en fri mediemarknad.
Mm.
Ja, och då kommer ju ljudet ändras högst betydligt.
Mm.
Ja, därför att de här fria medieföretagen kommer inte längre behöva söka pengar från staten. Så de behöver inte bry sig om vad staten tycker om vad de skriver.
Nej.
Du ser ju att det går ju hand i hand. Liksom. Och att, så här, att välja sina strider, det är ju det är en bra strategi om man är jag. Och vill ju ta varenda strid som kommer i ens väg och är helt själv. Mm. Men när det gäller Moderaterna så är det liksom, det ska vara det största oppositionspartiet. Det är det inte längre. Alltså det är ju SD som är det nu.
Mm. Jo, nej, jag håller med dig. Och dessutom är det ett kristdemokratsparti som nafsar i hälarna.
Ja, så ni ligger ju illa till,
ja,
så att säga.
Det stämmer bra.
Och den här partiledningen som har varit, och med all största respekt nu, nej faktiskt ingen respekt, förlorare. De har förlorat val.
Mm.
Ja, då ska man avgå och släppa fram nya människor, men det har de inte gjort. De gör allt de kan för att inte släppa fram nya människor.
Mm. Jo, tack, jag har noterat detta.
Ja, du om någon borde faktiskt noterat detta. Alltså nej. Du är ju hoppet, du, alltså man kryssar ju dig för att man vill ha ett riktigt moderat parti.
Jo, jag hoppas väl att...
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Att jag ska kunna erbjuda någon slags livlina för den som ändå... Alltså, eller ett signalsystem för den som känner att okej, jag gillar Moderaterna, jag gillar det Moderaterna står för. Jag är inte SD, jag är inte kristdemokrat, men jag vill se en förändring. Och då kryssar jag Henrik så blir det en signal att... Jag gillar det Henrik står för, jag gillar det Henrik gör. Det är så här jag vill att ni ska vara.
Ja, och det hade, så kryssa Henrik om du lyssnar nu. Det hade varit bra nämligen. Nu ska vi gå vidare till nästa. Nämligen, när du är inne i EU.
Mm.
För en av de grejer du skriver på din hemsida, det är att du är rädd att de här nya, att göra EU mer sammanhållet, alltså på till exempel det socialpolitiska området, det kommer att driva EU isär.
Oh ja.
Vad menar du med det?
Därför att, som jag sa tidigare, så alla de här områdena där man är inne och petar i människors liv och människors vardag, det kommer ju att bli kompromisser. Och det kommer alltid att finnas befolkningar, länder som inte är nöjda med den här kompromissen. Och ju fler sådana här kompromisser som man måste tugga i sig och inte kan smita undan ifrån, desto större blir ju längtan efter att bara lämna. Precis som britterna bara faktiskt liksom, bara lämna.
Så vad tror du var som gjorde att britterna bara faktiskt?
Det var ju precis det här. Att man var trött.
Ja, men tror du det var några specifika grejer med EU? Som...
Det är nog svårt att säga. Jag tror att man var ju väldigt stark motståndare till att Juncker skulle bli kommissionsordförande. Där tror jag var en stor del av nyckeln. Juncker uppförde sig på ett sätt mot till exempel Farage som var mindre klokt så. Han löjlade sig, höll på och skulle hålla händerna framför Farage när media skulle ta kort och sådär. Han uppförde sig konstigt.
Maktfullkomligt.
Jag tror han är väl en så här, lite skojfrisk person så. Och han tänkte nog att han gjorde det här på skoj så. Men det är nog inte så britterna uppfattade det.
Ja, verkligen inte. Jag såg en låt på YouTube häromdagen av en brittisk komiker som hette 17 million fuck offs.
Mm.
Vilket tror jag sammanfattade känslan i Storbritannien rätt bra. Mm. Men USA är ju en federation.
Mm.
Och de har ju lyckats hålla ihop. De är ju nästan 400 miljoner människor, va?
Ja.
Mm. Så vad är det som gör att det håller ihop?
Det är ju egentligen en jättestor skillnad där. USA är ett språkområde. Även om det finns stora språkliga minoriteter så är ju inte de fortfarande så att de har en egen nation. Så. Men man är ett språkområde, man har en politisk nationell debatt. Och det kan vi inte få i Europa därför att vi har helt olika politiska kulturer, helt olika språk, resonerar helt olika. Och sen har man också i USA så förenas man ändå av tilltron till sin konstitution, till sin grundlag, idén bakom grundlagen, själva ideologin bakom att man har en rättsstat med maktdelning och att medborgarna alltid har, alltså regeringen finns till för att skydda medborgarnas rättigheter. Det var därför USA kom till, därför att man gjorde uppror mot engelsmännen och engelsmännens despotism. och ville ha en stat som var grundade de här upplysningsidéerna som sen kom att ta över resten av västvärlden bakvägen via USA.
Fast då var tvungen att kämpa mot gamla feodala system.
Ja.
I mångt och mycket.
I mångt och mycket, ja.
Därför att jag tror att det är ju ett sätt att hålla ihop 400 miljoner människor. Jag menar, nu har de fördelen att de har en liknande kultur och gemensamt språk. Mm. Och språk är ju i stort sett kulturen. Men även i EU så tror jag att man skulle kunna ha det om man fokuserade mer på de här universella rättigheterna. Man höll dem till ett minimum.
Mm. Ungefär så resonerade man nog under 80-talet när man tog de här kliven och etablerade just EU av EG. Ja, då hade man en idé om Europa, en Europatanke som inte var så konkret handfast i att det handlar om 2 månaders pappaledighet, utan ja, men vi är alla liksom europeiska medborgare och vi gillar att vi är lite olika men vi kan ändå flytta runt och så vidare. Och vi hade inte heller de här enorma sociala ekonomiska skillnaderna mellan de olika medlemsländerna som vi ändå har fått i och med att Östeuropa har kommit med Östeuropa och Baltikum.
Ja, men för dem har ju medlemskapet faktiskt varit något av en vinst.
Det har varit en jättevinst och de är egentligen i mångt och mycket, flera av de länderna är ju ekonomiska framgångssagor som vi egentligen borde ta efter. EU som helhet hade inte alls haft samma ekonomiska utveckling om det inte hade varit så att vi hade anslutit de länderna.
Men går det att göra, tror du, i EU att få ner liksom konstitutionen, eller vad man ska kalla det för, fördragen, till minsta gemensamma nämnare? Och sen låta medlemsländerna tolka utifrån det fritt.
Ja, det tror jag är möjligt. Det tror jag helt klart är möjligt. Det handlar om att regleringar på detaljnivå behöver vi alltid ha när det gäller den fria marknaden. Det är alltid mycket bättre att ha byråkrati fast centraliserad när det gäller hur flaska vatten ska vara gjord eller en bandspelare. Men när det gäller resten, det som inte hör till den fria rörligheten, om vi inte tar steg i den riktningen att vi verkligen hävdar subsidiaritetsprincipen, säger att EU ska inte pilla med det här, då kommer EU att snarare falla sönder.
Gemensamt försvar?
Alltså, jag förstår inte riktigt vad det är folk tänker när man säger att man vill ha ett gemensamt försvar. Alla vet ju att det europeiska försvaret bygger i slutändan på USA.
Fast det gör det ju inte längre. Om man ska tro Trump.
Ja, men
du tror att det kommer svänga och att USA kommer fortsätta betala för Europa. Men jag tror faktiskt inte det.
Det Trump säger och det han gör, det handlar ju mångt och mycket om att pressa de europeiska länderna till att faktiskt öka sina försvarsbudgetar. Och det har han ju lyckats med.
Jo, genom att säga att jag kommer inte betala för det mer.
Ja, och faktiskt nästan verkar som att han menar det. Det gör han inte.
Säker?
Ja, jag är säker.
Är du säker? För jag tror att han är rätt mycket som Andrew Jackson. Jag tror att han är isolationist. Han vill inte vara världspolis.
Nej, så kan det vara, men jag tror inte att han kan bestämma det själv heller. Det finns en inofficiell policy som säger att EU släpper inte in nya medlemsländer i unionen om man inte först är medlem i NATO. Det gäller ju.
Tänk om de hade haft den regeln på vår tid.
Det hade sett bra ut. Ja.
Men för jag ser, jag är inte alls säker på att USA kommer fortsätta betala. Och sen nu när britterna har lämnat EU så är vi ju utan deras försvar också som var EUs bästa försvar.
Mm. Mm. Ja, framförallt deras kärnvapenparaply.
Ja, och Sverige har inget försvar.
Nej.
Sverige är nu utlämnade åt franskt försvar och tyskt försvar.
Mm.
Mm. Därför att det är de 2 stora arméer som finns. Frankrike har kärnvapen.
Mm.
Men kärnvapenparaply kan man inte kalla det för.
Nej.
Nej. Så jag ser geopolitiskt just nu ett Sverige som står utan försvar.
Mm.
Mm. Och vi är utlämnade så vi måste välja en ny herre. För det är Sveriges utrikespolitik.
Mm.
Oavsett hur mycket man tjatar om neutralitet så handlar det om att du tar den armé som är villig att beskydda dig.
Mm.
Och sen får du lyda dem.
Mm.
Och det var Tyskland och nu har det varit USA. Så vad står näst på tur?
Jag tror ändå att Sverige och USA har ett band som går bortom den nuvarande dagspolitiken, som går bortom Trump. Och jag tror att Trump låter mycket i de här frågorna, men till syvende och sist så skulle ryssarna besätta Gotland så skulle nog USA ändå komma hit.
Möjligt. Jag vågar inte lita på det i alla fall.
Nej. Och frågan är ifall Putin skulle testa. Jag menar, vågar Putin lita på att USA inte kommer? Eller, och så vidare.
tveksamt, men också, är det inte trevligt för en nation att ha ett eget försvar? Är det inte en känsla till nationell stolthet, nationell trygghet och något sorts nationellt oberoende?
Ja, det är ju en grundläggande förutsättning för nationellt oberoende. Vi kan ju aldrig styra vår egen policy om vi inte har ett eget försvar.
Nej, för det är ingen som, alltså om du kommer med ett förslag till någon i FN som har ett försvar och så säger du så här, men jag vill göra det här, ja men vad är vapnen du lägger bakom det förslaget då?
Jo, men precis så, precis så.
Så vad ska vi göra?
Vi behöver ju gå med i NATO och vi behöver ju se till att vi närmar oss USA på ett sätt som gör att USA ändå upplever att det är meningsfullt att ha en nära och vänskaplig relation med Sverige. Det finns inget alternativ. Ja, och närma oss Storbritannien också naturligtvis, men det finns ingen annan världsmakt ändå som har den möjligheten.
Nej, nej, och ingen som vi vill tjäna heller. Det är ju Ryssland eller Kina då som är alternativet, antar jag.
Ja, i så fall, ja. Men det är väl knappast ens, det är nog varken önskvärt eller möjligt.
Från vare sig vår eller deras sida skulle jag tro.
Nej, det stämmer nog.
Så, skälet till att jag frågar så mycket om det här med att vi inte har något försvar.
Mm.
Och att de tänker begränsa min yttrandefrihet.
Mm.
Det är för att när jag stod och demonstrerade utanför SVT igår så kom det fram flera äldre Östermalmsherrar som absolut inte var där för att demonstrera utan bara var på väg förbi på promenad med sin Bichon Frisé eller dylikt. Och på olika sätt så försökte de då fråga mig, olika oberoende av varandra, om begreppet, alltså de hade inte riktigt begreppet, men de vad de fiskade efter var begreppet white flight, det vill säga att bättre bemedlade människor med ljusare hy flyr från områden de inte längre tror på.
Mm.
Och det verkar ju ha spritt sig i Sverige också, att folk funderar på, finns det ens en framtid här för våra barn? Är det värt det?
Mm.
Eller ska vi bara lämna?
Mm. Nej, men jag träffar ju många, alltså, i min bekantskapskrets också som resonerar i de termerna, och även om man kanske inte gör det för egen del, så definitivt när det gäller ens barns utbildning, skaffa en utbildning som funkar inte bara i Sverige utan kanske internationellt, se till att de kan bra med språk så att de kan välja, så att de är fria och flytta härifrån om det skulle behövas.
Ja, men när människor som bor i Sverige och har bott här i generationer, en av dem, han avslutade frågan så här, vi funderar på det, men man kommer ju, vi har ju till och med så här vänner som har prövat, men de säger ju alla att man längtar ju tillbaka, man saknar ju Sverige. Mm. Det finns ju en hel del blod och jord i det, kan man säga.
Mm.
Ja, eller bara sentimentalitet och barndomsminnen för människor med mer känslor. Men när du ser det här i samhället, att det börjar hända, då är det ju riktigt, riktigt illa.
Mm.
Och du säger ju att när det gäller kommunerna nu så är vi körda. Mm. Det är inte bara du, det är SKL som säger. Vi är körda, vi kommer aldrig nå upp till det här. Så ska man då ens försöka rädda försäkringssystemen, eller ska man försöka hitta på nya?
Alltså det är ju en bra fråga. Det här är fortfarande ett samhälle där ganska många kommer att klara sig bra idag och kommer att klara sig bra även framöver. Men det vi kommer att se är ju mycket, mycket större klyftor mellan de som kan klara sig ändå och de som bor i gated communities och de som bor i liksom enklaver.
Ja, men dels så har du ju människor då som inte kommer vilja bidra till sociala försäkringssystem för de tycker att man inte får ut något av dem.
Mm.
Och dels har du människor som inte kan bidra men vill ha ut någonting av dem och kanske till viss del också har rätt att få ut någonting av dem, för de har blivit lovade det och de får inte ut den servicen.
Mm. Nej, men så är det ju.
Så hur lång tid tror du det tar innan det här samhället liksom bara, alltså vi rasar kommer, ihop?
Vi kommer ju aldrig se en sån här distinkt knäck. Så. Dysch.
Nej, det händer inte.
Utan det kommer ju vara ett slutande plan. Och det slutande planet har ju ändå gått ganska fort. Så.
Ja, väldigt fort på sistone.
Jag träffade en gammal dam. Jag var ute och gick. Jag skulle gå till radion faktiskt och spela in någonting i måndags. Och då stod jag och tittade ett skyltfönster med galler för. Liksom. Man sålde datordelar där inne. Och då tittade hon in och så sa hon, ja, där är galler för i fönstret. Och så var det inte för 5 år sedan. Eller 10 år sedan. Alltså, det finns väldigt många som delar den här upplevelsen av att samhället rutschar ut för väldigt fort.
Men tror du att det är en upplevelse eller tror du att det är sant?
Det självklart är det sant. Det är ju bara att titta på siffrorna. Visst, till delar är det en upplevelse naturligtvis. Men det är ju bara att titta på siffrorna.
Så nu i höst, när statsbudgeten kommer.
Mm.
Det är i november. Och sen så har kommunerna några veckor på sig att lägga sina budgetar.
Mm. Ja, de flesta kommuner lägger sina budgetar redan nu. Man använder informationen från vårpropositionen, det är så det är tänkt. Och sen så lägger man kommunala budgeten i juni. Men visst, en del lägger budgetarna även i november.
Men så tekniskt sett så borde de redan i juni veta vad hålet är.
Ja, det vet vi redan nu egentligen. Ja,
vad är det då?
Alltså det som saknas i de kommunala budgetarna för nästa år är ungefär 20 miljarder. Så fick vi 5 miljarder ifrån staten. Så någonstans 15 miljarder saknas för nästa år.
Vänta nu, du sa att nästan exakt 25 miljarder är den totala saknaden.
Ja, ungefär så, ja. Mm.
Det är ju intressant. Jag får mig att Kommuninvest, som är SKL:s bolag, den här gröna obligationen de släpper, där man som småsparare kan lägga in sina surt förvärvade slantar för att investera i, jag tror ordet var samverkan. Mm. De tog in ungefär 25 miljarder.
Mm. Men...
Så det blir väl plus minus noll då?
Nej, det är nog viktigt att hålla
isär. Förutom att vi har betalat från två håll, så det är minus 50 miljarder, Henrik.
Som gammalt kommunalråd så är tycker jag det är väldigt viktigt att man håller isär kommunernas investeringar och kommunernas driftbudget. Och Kommuninvest bekostar kommunernas investeringar som sen i slutändan handlar på driftbudgeten. Men säg så här då, kommunerna kommer att sakna motsvarande ungefär en krona på kommunalskatten om året varje år de kommande 20 åren. Så vad har ni för kommunalskatt i Stockholm?
Ingen aning, vem betalar sånt?
Man brukar ha ungefär 20 spänn i kommunalskatt och ungefär 10 spänn i landstingsskatt. Så den sammanlagda kommunala utdebiteringen är 30%. 30 kronor. Och de 20 kronorna då som kommunerna tar ut kommer behöva vara 40 kronor om 20 år. Om vi ska ha kvar samma personaltäthet och samma nivå på omsorg som vi har idag. Alltså man kan lugnt säga att sett i relativa termer så kommer kommunernas och landstingens möjligheter att ge välfärd att ha halverats om 20 år mot vad de har idag.
Okej, och redan idag så är det något av ett problem?
Ja, de här senaste 2-3 åren så har man, alltså den demografiska utvecklingen som man säger, alltså migrationen, antalet huvuden. Man har ju kunnat parera mycket av de kostnaderna genom att vi har haft en exceptionell högkonjunktur. Så hade vi inte haft den här invandringen så hade vi antingen haft en väldigt stor utbyggnad av den offentliga sektorn. Men det har vi inte haft. Utan man har precis klarat av att hålla siffrorna jämnt under de senaste 3 åren ungefär. Men nu så klingar högkonjunkturen av och går över till normalkonjunktur. Och genast öppnar sig liksom golvet under alla landets kommuner och landsting.
Ja, och det här golvet som öppnas, därför att det är ju också en sån här grej när kommuner plötsligt inte har pengar. Då kan ju staten skjuta till pengar eftersom de bygger det på dig och mig, skatteunderlaget. Och det kan man, Sverige har ju kunnat låna pengar också till väldigt låg ränta eftersom vi har haft noll politisk risk. Men nu har vi ju inte noll politisk risk längre och det vi lånar pengar till är kanske inte investeringar i infrastruktur.
Nej.
Utan vi lånar ju pengar till att fylla ett hål.
Ja, det kommer ju ta ett tag innan det kommer ett så stort hål som gör att vi behöver låna pengar till det. Kommunsektorn har fortfarande lite cash på banken, men det kommer inte dröja länge innan de är borta, så att säga. Det stora problemet för kommunerna är att samtidigt som vi har brist på pengar så har vi ett jättestort behov av att bygga. Därför att vi behöver bygga nya skolor, därför att det är väldigt många fler barn i skolorna idag. Alltså kommunernas verksamhet är väldigt volymberoende. Statens verksamhet är inte alls volymberoende. Försvaret kostar lika mycket pengar oavsett om det bor 8, 10 eller 12 miljoner i Sverige. Men kommuner är extremt beroende av antalet huvuden som finns i en kommun. Kostnadssidan är direkt avhängig om det finns 10 000 barn eller om det finns 12 000 barn. 12 000 barn är 20% dyrare än 10 000 barn. Och så förändringarna i antalet huvuden slår igenom mycket hårdare på kommuner och landsting än vad de gör i staten. I landstingen slår de igenom lite grann. Det är intäktssidan som är problemet.
Fast jag räknar utbildning i och för sig lite som en investering. Det gör jag faktiskt.
Utbildningen är en investering. Men det jag ska säga är att när landstingen får dåligt med pengar så ransonerar de istället. Du får inte komma till lika lätt. Det är så man hanterar en brist på resurser i landsting. Det kan inte kommunerna göra på samma sätt.
Okej, så om jag har diabetes till exempel. Och så säger de att du får dra ner på insulinkonsumtionen.
Nej, men du får kanske vänta på månader på det besöket som var tänkt.
Ja, jo, jag vet. Jag sökte just till astma och allergikoll. Jag har 7 månader. Så det kommer ta ett tag. Den här säsongen är inte räddad.
Det stora problemet för landstingen är ju bristen på läkare. Alltså bristen på kvalificerad personal. Vi har ju lika mycket kvalificerad personal idag som vi hade för 5 eller 10 år sedan, bara att vi är väldigt många fler människor som ska dela på just den här kvalificerade personalen. Och vi har underligt nog svårt att rekrytera kvalificerad personal från utlandet.
Så tror du att det finns i alla fall på den röda sidan någon smart socialist som har utvecklat typ en app för välfärden? Så att man kan spara in på sostanter och allting är appbaserat liksom, som Kry ungefär.
Alltså grejen är den att det som ändå är positivt, om man får se något positivt i allt det här mörka, det är ju att det här lägger ju en enorm press på kommunerna att just göra den här typen av lösningar som du pratar om nu. Det finns rätt många miljoner att hämta på att göra den offentliga sektorn mer effektiv. Som man kanske inte har haft den pressen på sig att göra. Den pressen finns där nu i kubik kan man säga. Och det går rätt fort med den här typen av lösningar, robotlösningar till exempel, som gör att många administratörer blir friställda eller kan användas till annat.
Men då måste vi ju försörja dem.
Ja.
Du ser problemet va?
Ja.
Ja, ja det här är precis varför jag har problem med socialism. Det är något av ett pyramidspel. Det bygger på att man blir fler och fler som arbetar mer och mer hela tiden.
Mm.
Annars så går man under.
Mm. Mm.
Och där är vi nu. Så då har vi kommit fram till den sista och tycker jag roligaste frågan i intervjun. Nämligen, du poserar med vapen.
Precis den frågan fick jag från Sveriges Radio också.
Är det så? Okej, men var de lika glada när de sa det?
No, they said it as a bad thing.
Jaha. För det första, det är ett väldigt snyggt vapen.
Mm, tack.
Vad är det för vapen?
Det är en Tikka T3.
Åh, vad trevligt. Med ljuddämpare.
Med ljuddämpare, en Stalon.
Och ljuddämpare använder man inte för att man är sniper, utan...
För att det vapnet ser mycket fräckare ut med den på.
Ja, jo, det kan man också. Men det är väl lite med ljudet också.
Ja, men det är för att man ska kunna slippa ha hörselskydd på sig när man skjuter.
Okay.
Så man kan höra viltet.
Ja, men du har väl dynamiska...
Ja, men de kostar så mycket pengar. Jag har faktiskt ett par sådana som jag har tappat.
Mm-hmm.
Ja, så om det är någon som hittar dem så är de mina.
Okej. Okay. Ja, nej, men, ja. Och du poserar med vapen och det är ju ett tabu i Sverige.
Ja, visst är det.
Så vad är det du gör? Vad är det du tänker här? Försöker du uppmuntra till skolskjutningar?
Ja, naturligtvis. Nej, men jag tycker att det ändå är viktigt. Alltså, vapen är ju också en symbol för någonting. Det är en symbol för individen som faktiskt klarar sig själv.
Ja.
Och det är lite det jag också vill signalera. Att jag är för en stat som behandlar sina medborgare som vuxna. Som klarar sig själv i största allmänhet. Och som möjliggör att människor ska klara sig själva istället för att ta deras pengar och tala om för dem vad de ska göra.
Och där är vi ju nu, därför att jag har ingen jaktcert, men jag har ju hängt med lite i Morgan Johanssons förslag, till exempel att han ska klassa dynamiskt gevärskytte då som missiler.
Mm.
Jag hade gärna sett dynamiskt missilskytte, så för min del, jag tror det hade varit jättekul. På behörigt avstånd.
Mm.
Men vad är det han har tänkt sig här? Liksom?
Alltså det här är ju en svår väg att gå ner utan att bli allt för foliehattig. Så, men... Det är en väldigt bra fråga. Det finns ju inga problem runt legala vapen. Varken i Europa eller i Sverige. Legala vapen används inte till olagliga ändamål. Då har vi ett mycket, mycket större problem med smuggling av Tokarevs från Balkan och så vidare. Varför man överhuvudtaget ger sig in i det här, det kan bara ha med någon slags repression att göra. Alltså,
men tror du han förstår det? Tror du Morgan Johansson förstår det? Att det är liksom när maffian eller organiserad brottslighet skjuter folk, då har de köpt ett illegalt vapen därför att det går inte att spåra. Medan din Tikka går att spåra, så du har liksom inget intresse av att sätta en kula i en människa.
Jag tror inte tyvärr att sossar är dumma på det viset faktiskt. Jag tror att han mycket väl förstår det. Det är någonting annat. Det är någonting annat.
Så han vill alltså avväpna befolkningen? Och eftersom man inte får tolka sina meningsmotståndare illvilligt, så får vi förutsätta att han har någon riktigt trevlig överraskning.
Ja, vi får väl se.
Nej, men jag undrar på riktigt, därför att det är rätt ballsy, tycker jag, av honom. Därför att för det första så är väl jakt en folksport som är väldigt stor.
Ja, ja. Absolut. Vad finns det 600 000 vapenägare i landet?
Exakt. Och... Att förbjuda just vapenägare från att utöva det de vill är väl kanske det dummaste man kan göra. Ja. Jag menar, vad är Morgan Johanssons stående armé? Vi har just pratat om att vi inte har något försvar. Vad är det? 5000 pers?
Mm. Han räknar nog med att det där inte är hans väljare i vilket fall.
Det är rätt kallt och cyniskt.
Kan man misstänka. Men
och dessutom så skulle jag tro att han har fel. Många invandrargrupper gillar jakt.
Mm.
Faktiskt. Jag vet inte om, jag läste någon artikel för några år sedan då det var några syrianska bröder som jagade med falk på Järvafältet.
Coolt.
Ja, för det hade de som familjetradition och det kräver ju en del. Det behöver man i och för sig inte kanske ha licens för, tror jag, falk.
Nej, det är en bra fråga. Det finns säkert någon länsstyrelse som skulle kunna komma och hitta på någon paragraf.
Antagligen. Men det är därför du poserar med vapen i alla fall.
Ja, det är ju naturligtvis för att signalera att jag är vapenvänlig när det kommer till den frågan. Därför att även om vapendirektivet nu är antaget och det kvarstår tröskandet i riksdagen, så kan vi vara säkra på att EU har inte slutat att reglera eller försöka reglera vapen. Så någon gång under mandatperioden så kommer det ju att komma ytterligare förslag på skärpningar i vapenlagarna.
Och vilka är det i EU som driver på för det här?
Det är väldigt bra. Alltså, det är kommissionen i första hand som jag uppfattar det. Men kommissionen agerar väl i sin tur på uppdrag av ministerrådet när man lägger fram nya. Det är återigen så var det ju saker, repressiva förslag som läggs fram i anledning av olika terrorattentat.
Så det är samma sak som yttrandefriheten. De ser ett problem och sen så ser de en lösning. Men det är inte nödvändigtvis lösningen på problemet.
Nej, precis så. Det kan ju också finnas ett sånt element i det att man vill se ut som att man gör någonting. Och då är det lättast att ge sig på de legala vapnen.
Då har jag faktiskt, jag vet att jag lovade att det här skulle vara sista frågan. Men jag kommer ställa en fråga till som jag kanske klipper in i. För jag kom just på vad det var jag glömde. Jag ville prata med dig om rent seeking. Kan du förklara vad rent seeking är?
Rent seeking, det innebär ju att företag och privatpersoner på en marknad istället för att ägna sig åt produktivt arbete letar upp fördelar som du kan hitta i och med att staten har gått in och snedvridit ett system. Till exempel genom att dela ut bidrag eller ge förmånliga villkor till olika typer av produktion i olika delar av landet eller på andra
sätt. Vad är problemet med det här?
Problemet med det är ju att man snedvrider hela marknaden.
Hur?
Att företag som egentligen skulle ha gjort produktiva saker ägnar sig nu istället åt att plocka russin ur den statliga kakan. Suck the gigantic teeth of the federal government. Eller helt enkelt...
Och vad händer då? Det stör ju konkurrensen för andra företag också.
Det stör ju konkurrensen för andra företag. Det innebär att företag som annars skulle vara livskraftiga kanske slås ut.
Och det är ett problem som EU har?
Det är ett jätteproblem som EU har eftersom hela poängen med EU... EU har inte någon egen beskattningsrätt och har egentligen inte heller någon möjlighet att få ut alla de här mängderna miljarder euro som de har hos sig. Så det man gör för att göra politik på EU-nivå, det är att göra EU-projekt. Så man utlyser projekt inom olika områden och så får man ett visst antal år på sig och så får man söka och så får man genomföra de här projekten. Så det går miljard efter miljard med euro ut i olika typer av EU-projekt och olika typer av stödformer för att EU ska ha någonting att göra i princip. Och det här måste ju bara bort. Det måste ju bara tas bort, tas ner, skäras i, you name it. Därför att det här är ju en av de sakerna som verkligen snedvrider konkurrensen, som verkligen förstör näringslivet i Europa och i Sverige.
Så hur ska du få bort det, om du blir vald?
EU-parlamentet äger ju budgeten, EUs budget. Nu när Storbritannien lämnar så blir det ju ett stort hål i EUs budget. Det här är ju kommissionens förslag att det här hålet ska ju inte bara fyllas av övriga medlemsländer utan man ska lägga på ett antal procent till. Och då håller ju...
Varför det? Vad är deras tanke när vi just har blivit av med 100 miljoner medlemmar?
Finns det någon politisk församling någonstans någonsin som har sett som sin uppgift att avveckla sig själv?
Ja, Östtyskland 1989.
Okej, men i övrigt så är det så att det måste finnas vakthundar i parlamentet hela tiden som jobbar på det här. Så när Federley till exempel säger, ja men ni moderater, ni är ju inte ärliga när ni säger att ni vill minska EUs budget, för ni vill ju att de ska göra ditten och datten och dutten med gränsskydd och antiterrorister och så vidare. Ja, men det finns ju så många miljarder euro man kan kapa bort innan man ens överhuvudtaget behöver fundera på att höja avgiften mer.
Som?
Ja, EUs jordbruksstöd och framförallt de här fonderna som har använts för EU-bidrag, sammanhållningsmedel som de kallas på europeiska.
Och Federleys lön?
Nej, men han förtjänar. Han ska väl ha dubbelt betalt också. Ursula ska väl också ha.
Ja, men hur mycket pengar kommer de här människorna tjäna om de blir invalda då? De här människorna som inte längre är valbara i svenska nationella val och därför hoppas på en plats i EU-parlamentet. Hur mycket pengar är det frågan om? För jag är beredd att skicka dig dit. Alltså på riktigt. Jag är beredd att kryssa dig om du får, vad är det, 250 000 skattefritt i månaden?
Nej, så mycket är det inte. Så, vad kan det vara? Någonstans 120 000 skattefritt plus naturligtvis. Alla de här kontorspengarna då, som jag kommer att redovisa, självklart. alla pengar utom de jag skickat till dig, Aron.
Ja, ja, men vad jag menar, alltså, och sen så har du väl rabatt på varor när du bor där?
Jag har ingen aning.
Jag tror det. Jag tror att det är någon sån här 20% diplomatrabatt som du dessutom kommer kunna utnyttja.
Jag har noll koll på det. Däremot så vet jag att det finns en Europaskola där jag ska sätta ungarna.
Okej. Du har tänkt så, som en duktig far. Jag tänker mer som en skattebetalare som har sett mina pengar gå till människor jag inte vill ska ha pengar alls. Till exempel Fredrik Federley.
Alltså jag...
Jag är nämligen sur på honom sen FRA-debatten. Så långsint kan jag vara.
Alltså jag har faktiskt inte funderat så mycket på vad man tjänar förutom att jag vet att det är bra. Det är det enda jag har brytt mig om. Alltså jag har det väldigt bra som jag har det idag. Jag jobbar som advokat, jag har en bra lön, jag har en nice inkomst, jag kan ta ut utdelning i bolaget med jämna mellanrum. Så att det är inte för pengarnas skull överhuvudtaget.
Nej, jag tror inte att du gör det här för pengarnas skull, på riktigt. Jag har träffat dig tillräckligt många gånger nu.
Tack.
Jag ser när dina ögon lyser. Det är när du blir irriterad över saker som inte går ihop logiskt. Så jag har inga problem med det. Men jag har ett visst problem med att Fredrik Federley har suttit där nere i alltså ett decennium, va?
Naha, är det så länge? Han blev väl inkryssad? Ja, det kanske är så länge. Jag har ingen koll.
Alltså det är länge han har varit där.
Ja.
Och plockat ut mycket pengar. Och jag har inte sett några bra resultat av de pengarna. Och att Tobias Tobé ska få pengarna. Nej, I cannot stomach it. Jag kan inte. Det går inte. Han måste få flytta tillbaka till Gävle. Okej, det är ett för hårt straff för de flesta. Men nej, jag skojar. Gävle, ta hand om er. Jag vet att ni har det svårt. Sorry, men det är så. När man är stuppare så kommer man till Gävle varje år. Jag uppträder alltid där. Ja, det är alltid ett uppträdande där. För jag tänkte säga att det alltid är kul, men det vore att ta i. Och då är det ofta så här reklamkampanjer som kommunerna satt upp på stan. Så här, känner du deppig? Ring vår nödtelefon. Så man antar att om man kommer till en stad i Sverige där det är sådana reklamkampanjer, då har de det inte lätt. Men så du förstår i alla fall varför jag frågar.
Ja, men just ersättningarna är ju ett problem. Alltså, de är väldigt höga i EU. Och jag kan faktiskt själv tycka att det är ett problem.
Ja, och sen så har vi dubbla byggnader.
Ja, det där är ju någonting som är inskrivet i fördragen. Så det där måste man ju få den franska presidenten att gå med på och ta bort då. Lycka till med det. Så.
Ja, och det är såna här saker som får en att känna att EU kanske på sikt är ett hopplöst projekt ändå. Och jag säger inte att jag vill återgå till det vi var innan. För jag kommer ihåg hur det var att växa upp här. Det var inte så mycket impulser utifrån i Sverige innan EU.
Nej, det var inte det. Alltså, jag kommer ihåg euforin som ändå fanns när vi gick med. Liksom, att nu får vi äntligen vara med. Nu får vi liksom bli en gänget. Nu kan vi liksom, röra oss fritt. Det är en ny framtid för oss. Och i mångt och mycket så blev det ju så för oss också.
Ja.
Det är väl nu på senare tid kanske som baksidan av EU har blivit allt mer påtagliga. Men mycket är ju kopplat till liksom baksidan med vårt svenska politiska projekt också.
Ja, det kan man inte förneka. Det är ju inte EUs ledare som har stått och bjudit in hela världen hit och sagt att vi kan betala för alla.
Nej, vi är ju ett land med ett system som i mångt och mycket är byggt för vackert väder. Men det är inte vackert väder just nu.
Nej, eller ja, internationella högkonjunkturen är ju fortfarande, men nu börjar det väl trappa av lite. Och vi är ett av de länder som kommer få störst problem.
Oh ja, det kommer gå fort också.
Vad var det min gamle vän sa till mig? Ja, alla kan segla i medvind. Men det är i kryssen det gäller.
Jo, SKL säger att den här kommande krisen i kommunerna kommer att bli värre än 90-talskrisen. Jag vet inte om du är gammal och kommer ihåg den. Men den...
Jo, jag kommer ihåg den. Ja. Jag kommer ihåg 93 väl. Jag var en brådmogen 15-16-åring som...
Och Magdalena Andersson säger att krisen i välfärden är den värsta på 100 år. Alltså vi har en värre demografisk kris än på 100 år. Och jag tror inte att hon skojar.
Nej, alltså jag tror ju att hon försöker få det att låta bra. Det är väl hennes jobb som finansminister.
Trots detta lyckades vi. Så.
Ja, det är helt otroligt. Ja, jag hoppas i alla fall att du blir invald till EU-parlamentet.
Stort tack.
Och jag hoppas att när du blir invald att du lyckas förändra någonting.
Mm.
Jag begär inte mycket, bara någonting vid det här laget. Vi griper efter halmstrån.
Jag hånar det, Aron.
Tack så mycket, Henrik. Och tack för att du var med i det konstruktiv kritik igen.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Henrik Sundström och du hittar hans sociala medier på www.aronflam.com och hans hemsida www.kryssasundstrom.se. Tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik på Patreon, PayPal, via Bitcoin eller på Swish 0768 943737. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik men ändå uppskattar den, föreslår jag att donera några tusentals eller hundratusentals kronor eller vad det nu råkar vara du har liggande i fickan eller på ditt Swish-konto för tillfället. Vilket du alltså kan göra på Patreon, PayPal, via Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 943737. Länkar till samtliga betalsätt finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ditt stöd gör att jag kan resa till London för att intervjua intellektuella giganter som Brendan O'Neill eller till Uddevalla för att intervjua andra intellektuella giganter som Henrik Sundström. Vill du ha något mer materiellt för ditt stöd föreslår jag att du går in på www.aronflam.com/merchandise och köper en t-shirt, en hoodie eller en mugg med upplyftande budskap på. De funkar också utmärkt som gåvor till lätttriggade familjemedlemmar eller arbetskamrater. Jag heter Aron Flam. Tack för att du lyssnar och till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.